Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tänk dig att du har lärt dig en sak och att din partner sedan kommer att säga att världen ser ut på ett helt annat sätt. Ett sätt med en ihålig jord, ödle människor och en världsregering som styr. Det är några av ingredienserna som dagens gäst fått uppleva. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. När det här släpps var det ett bra tag sedan vi hörde senast och jag har förstått på er lyssnare att ni har saknat podden. Och tro mig, det har jag med. Men livet har på olika sätt kommit emellan och tiden har inte räckt till. Det är först i och med att jag fick tag på en manusförfattare som skriver åt mig och att jag bestämde mig för att initialt släppa avsnitt en gång i månaden som det nu är möjligt att komma igång igen. Precis som vanligt är den här podden gratis och den enda egentliga inkomstkällan är den reklam som Acast säljer in i podden. Jag förstår såklart att det kan vara jobbigt att avsnittet bryts för att någon ska berätta om diskmedel eller försäkringar. Men det är nödvändigt för att jag ska kunna ta den tid som behövs för att göra avsnitten. Och vill du höra avsnitten utan reklam, ja då kan du gå in på patreon.com/tankom och bli sponsor till podden. Alltså patreon.com/tankom. Då betalar du en valfri summa per publicerat avsnitt. Görs det inga avsnitt, ja då dras heller inga pengar. Och som sponsor får du också andra förmåner som att ibland kunna höra avsnitten innan de andra lyssnarna och liknande. Om du vill stötta oss med en engångssumma så funkar Swish eller Acast supporterfunktion alldeles utmärkt. Du hittar de uppgifter du behöver i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi för en gångs skull inte fokusera på en specifik myt eller konspirationsteori. Utan en hel massa. För ett bra tag sedan blev vi kontaktade av en kvinna som levt med en konspirationsteoretiker under lång tid och som dagligen indoktrinerades av hans världsbild och föreställningar. Till slut blev det som att hon själv började ifrågasätta världen utanför den slutna värld där konspirationsteorierna styrde. Emma, som vi kallar henne i avsnittet, heter egentligen något annat och vi har valt att förvränga hennes röst. Detta eftersom det finns en hotbild mot henne som ni kan höra mer om i programmet. Inte ens jag som gjort intervjun vet mer än förnamnet på personen. Jag vet inte var hon bor eller speciellt mycket om hennes livssituation. De bilder som används för att marknadsföra avsnittet har också varit framtagna av en AI-robot för att personen inte ska gå att identifiera. Men med detta sagt, välkomna till Tänk om, där Emma börjar med att berätta lite om sin bakgrund.
Jag heter Emma. Jag är föddes på 90-talet och växte upp i en mellanstor svensk stad. Jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Jag är mellansyskon. Jag har en lite knepig bakgrund. Som väldigt liten så blev jag sexuellt utnyttjad av en nära släkting. Och det har nog påverkat en hel del i mitt liv, tror jag. Det här att växa upp med ett trauma har ju gjort mig kanske mer mottaglig för det som hände sen, som vi ska prata om sen. Jag har alltid varit väldigt duktig och alltid gett intryck av att ha väldigt mycket koll på läget, även om det har varit stormigt inuti. Jag fick barn väldigt tidigt och har 3 stycken barn som är väldigt nära i åldern. Så det är mycket med dem.
Men det du beskriver här, det låter ju lite som, jag vet att jag och Josefin Molén som gör Mördarpodden, vi har ju samarbetat en del och pratat också privat då, det är det här superwoman syndrom kallas det på engelska. Jag tror man säger duktig flicka syndrom på svenska, just det här att, ja men som du säger, att vara högpresterande och framåt och hela tiden, ja men bara duktig då. Det måste slita något vansinnigt mot, ja, när det väl börjar krackelera sen.
Ja, alltså det blir en väldigt stor kontrast mot när det inte funkar sen, men att vara duktig och att vara liksom, men till och med på nivån att se bra ut kan ju också vara ett skydd, för då frågar ingen om hur det är. Och då slipper man ju prata om det som är antingen förbjudet att prata om på grund av vad ens partner kanske inte vill, eller den som utsätter den för det här inte vill att man ska prata om, och sen att det kan vara jobbigt för en själv att prata om också. Så om man är problemfri, då får man liksom inga frågor.
Nej. Och anledningen till att vi sitter och pratar i Tänk om med dig, det är ju att du har en ganska, eller i alla fall för mig, en ganska speciell historia där du har levt tillsammans med en person som var väldigt inne på konspirationsteorier ju. Och jag tänkte skulle fråga, vad var det här för person, och hur kom det sig att ni blev ett par och sådär? Så mycket du känner att du kan berätta utan att avslöja din identitet, såklart.
Mm, precis, jag hoppade över det när jag berättade vem jag var. Det är anledningen till att vi pratar alls. Ja, men jag blev upplockad av den här mannen när jag var väldigt, väldigt ung. Jag var egentligen ett barn fortfarande. Och han bestämde sig för att jag skulle vara hans. Och så blev det så. Och jag kom ju från lite ur askan i elden, kan man väl säga. Med det hemmet som jag var i. Eller den situationen som jag var i då. Och han var väldigt så här rolig och charmig, tyckte jag. Och betydligt äldre än mig. Och liksom kunde... Han hade liksom levt. Och jag fascinerades väl initialt av det. Men sen väldigt, väldigt tidigt i relationen så blev han ganska... Han var väldigt härlig, drack väldigt mycket och gjorde mig väldigt osäker på om han överhuvudtaget skulle komma hem igen, till exempel. Och så att jag behövde alltid, jag var väldigt osäker, jag var lite rädd för honom, men jag kunde liksom inte ta mig ur, eller det fanns liksom inte som alternativ. Men han är, när jag har pratat i efterhand då med olika människor som kan mycket i ämnet. Lite psykologer och andra som har stor kännedom, så är det förmodligen så att han är psykopat. Och han har också en bakgrund med våldsbrott som han har suttit tid för då, och missbruk. Och på det så är han ju också väldigt, väldigt inne på olika konspirationsteorier.
Jag tänker, innan vi går in på just konspirationsteorierna där, så jag har pratat med Sofie Karlsson från Novahuset om våld i nära relationer och sexuellt våld, och alltså en väldigt ung person kan ju aldrig ge sitt samtycke till varken en relation eller till sexuell samvaro. Så det låter ju som, utifrån din historia, att du var på en plats där, ja, men där du egentligen inte kunde säga nej till, till den här världsvana äldre personen då. Är det något sånt jag kan tolka det som, eller?
Ja, men dels så hade jag väl, i och med, eller det här är ju min, någon slags lekmannateori, eller som jag har sett på mig själv. Det här gäller ju, och det kanske kan vara bra att nämna också, att det som jag berättar är min upplevelse och inte någon slags allmängiltig sanning. Alltså jag är inte forskare, jag är inte, utan jag pratar bara utifrån vad jag har varit med om och mina teorier om hur det har påverkat mig. Så att det som är sant för mig kanske inte är sant för andra. Men jag hade ju en lite skev relation till min kropp, i och med att rätten till den togs ifrån mig väldigt, väldigt tidigt. Och jag har väl kanske inte haft så mycket respekt för min fysiska kropp och vilka gränser som finns. Och sen var han ju också väldigt tydlig med att det var, ja, men till exempel vissa typer av sex som gällde, och annars så...
Då fick det vara liksom?
Ja, eller då skulle han försvinna. Att det här fick jag bara lära mig att tycka om, och när han ville och sådär.
Men som du säger, han var ju väldigt inne på det här med konspirationsteorier, berättade du för mig när vi pratade inför den här intervjun. Hur yttrade det sig liksom?
Alltså, när vi träffades, då hade han ju till exempel ingen legitimation, inget bankkonto, egentligen inget riktigt jobb heller, utan jag jobbade svart och pratade väldigt öppet om att han bar sin paranoia som någon slags medalj på något vis. Alltså att han tyckte att det gav honom en fördel jämfört med andra i samhället, att han var... Så det var väldigt mycket populärvetenskapliga inslag. Alltså han hämtade sin kunskap från så här alternativa källor och var väldigt... inledningsvis så kanske det verkar som att han var bara så här lite rebellisk. Och det kan man ju tycka är lite spännande när man är i tonåren och kanske är lite halvrebellisk själv. Men det var ju väldigt mycket... Alltså det eskalerade väl också. Ibland så funderar jag på om det hade att göra med att det här var ett sätt som han märkte att han kunde kontrollera mig på. Men det fanns hela tiden en väldigt stor känsla av att han ville leva utanför samhället, som han också uttryckte.
Vad ska man säga, lite outlaw-mentalitet då? Just det.
Ja, verkligen. Och lagar liksom gäller inte honom, utan han står över allt det där. För han har genomskådat systemet liksom.
Men hur påverkar det här en relation? Hur påverkade det dig i en relation att leva med, så att säga, en värld där utanför och en annan verklighetsbeskrivning innanför husets fyra väggar?
Alltså, man måste komma ihåg också att det i vår relation, om man ska kalla det för relation, jag vet inte, det är lite så här... var en relation eller vilken sorts relation var det, men vi hade ju inte en normal parrelation. Det var ju mycket psykisk och ibland också fysisk misshandel som pågick, så att för mig så handlade det väldigt mycket om att vara att underkasta mig allt som gick att underkasta sig för att slippa bråk och sådär. Och det lättaste sättet att... ja, men det var väldigt viktigt att jag betedde mig liksom rätt. Och då blev det nog lättare att bara hänga på. Och stundvis var nog jag mer... Vad ska man säga? Alltså jag talade för de här teorierna kanske mer än vad han gjorde, även utanför relationen. Och det ledde till att jag blev ganska isolerad från mina vänner och mina sammanhang.
Men var det för att du själv trodde på de här teorierna, eller var det för att anpassa dig efter din partner?
Lite både och, tror jag. För att jag var ju som sagt var väldigt ung när vi träffades. Och han pratade väldigt mycket om hur oerfaren jag var och hur lite jag visste om världen. Och så skulle han liksom lära mig om världen. Och då fick jag ju hans sanningar i en period i livet där många andra kanske söker sig mot en högre utbildning och blir vuxna i en mer normal situation. Så att det är lite svårt att säga, men det var nog vissa saker. Eller jag trodde nog på det då, men tyckte också att det var lite mycket. jag är en ganska smart person, om jag får säga det själv. Så, och det var ju saker som jag kände så här, det här är lite konstigt. Men en del saker trodde jag absolut på.
Jag kan intyga det till viss del, för att när vi har pratat inför intervjun så har vi kommit in på andra ämnen också. Gemensamma intressen och liknande. Och jag håller ju definitivt med om att ja, men du har ett sunt förhållningssätt där och du verkar kunna en hel del. Och jag ska säga det också till lyssnarna att jag vet ju inte speciellt mycket om vem du är. Jag vet ditt egentliga förnamn i alla fall. Jag vet inte var du bor, jag vet inget om din livssituation och sådär i övrigt. Och det har ju också en poäng då som vi kanske kan komma lite till senare. Men jag tänker, vad var det för typ av konspirationsteori som kom fram? Var det den här klassiska med aliens som ska ta över världen och att, ja men, vad heter de, Illuminati och allt vad det är? Eller vad var det för någonting?
Alltså, det är nästan lättare att prata om vilka konspirationsteorier det inte var.
Ja, jag vet, när vi pratade inför intervjun så tog jag en lista på vad vi hade tagit upp i Tänk om hittills då. Och du kunde ju bocka av ganska många av dem där faktiskt, på vad som förekom. Mm.
Jag har försökt skriva en liten lista om sånt som hörde till vardagen eller saker som påverkade liksom livet och som han pratar väldigt mycket om. Och då jag kan läsa upp om du vill. Så kan vi se, vi kan göra tvärtom och se om du känner igen. Hollow Earth.
Hollow Earth. Jag kan bara säga ja eller nej efter varje om jag känner igen någon. Annars blir det så här 2 timmars avsnitt. Hollow Earth, ihålig jord. Nej, känner inte till.
Nej, jorden är ihålig och under jorden så bor det aliens och ödlemänniskor och sånt som är nästa då, ödlemänniskor.
Ja, ödlemänniskor har jag talas om och att de ska äga höga positioner i samhället och sådär också.
Ja, men precis. Till exempel Hillary Clinton ska vara en sån känd ödlemänniska. Man kan se det på dem liksom. Ja. Månlandningen.
Ja, månlandningen. Ja,
den är helt uppenbar. Ja, precis. Pyramiderna byggdes av aliens.
Mm, den har jag hört också, ja.
Ja, att det fanns jättar i forna Egypten.
Nej, det tror inte jag har hört.
Nej, det är nämligen, om man tittar på målningarna så är det ju en del, så är det jättestora människor. Och då finns det en sån här... som håller på att titta på Magical Egypt sådär, som säger att den lättaste förklaringen är ju att de har ritat det som de har sett. Så att om de har ritat en jättestor människa, då är det för att de var jättestora. Så att de under den, alltså Under faraonernas tid i Egypten kunde de resa till rymden.
Mm-hmm. Har jag inte hört.
Nej, det finns också på bilder i de här. Mm. Att ädla människor faktiskt styr världen, men det har vi ju.
Yep.
Det, ja, inte bara att de finns, utan de styr. Jorden skulle gå under 2012, den här Maya-kalendern.
Ja, precis. Och där var det ganska roligt, eller om man nu får säga att en konspirationsteori är rolig, men Danmarks Radio hade skrivit i sina tv-tablåer att på den här dagen, jag tror jag sa det till dig när du och jag pratade inför det här, men de hade ju skrivit så här att efter varje program så står det om jorden inte gått under. Så här, om man tänker svensk då, så har det varit 19.30 Rapport, nyheter från dagen om jorden inte går under. Så det var lite roligt.
21 december tror
jag. Det kan det ha varit, ja.
Eller om det var 12.12.2012
kan det ha varit.
Ja, just det kan det ha varit också. Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Secret government.
Mm. En hemlig världsregering, misstänker jag.
Eller de 12 personer ska det vara som ingår i den här secret government som styr. Som åker på de här Camp David och bränner barn och sånt där.
Jaha. Där ser man, det låter ju lite som Pizzagate och QAnon där. Det här just
alltså det hänger ju ihop med QAnon. Mm. QAnon knyter an väldigt mycket till de här gamla säger jag, men teorierna om Camp David och allt som händer där. Den här är lite spännande. Alla kommer från olika planeter och tillhör olika mytologiska folkslag.
Ja.
Änglar och kristallmänniskor och sådär. Mm.
Alla som nu finns på jorden liksom?
Mm, ingen kommer från jorden egentligen, utan alla kommer från olika andra planeter. Mm.
Det känns ju som att ens föräldrar borde liksom känna till det, men okej. Okay. Ja.
Ja, men då, ja, det kan man tycka. Ja, fast det är liksom flera generationer bak. Att liksom mänskligheten har inte uppstått på jorden.
Nej, du menar så, ja. Nej, okej. Okay. Mm, mm.
The Woodpecker Signal.
The Woodpecker Signal. Du, jag tror du berättade, men jag kommer inte ihåg det nu.
Det är ett ljud som skickas ut från Ryssland.
Ja.
Som på en frekvens som vi liksom inte hör, men som vi uppfattar, som stressar våra system hela tiden. Och när den stängs av, då kommer vi bli vansinniga och slå ihjäl varandra helt enkelt.
Men det låter ju lite som det är. Jag menar, folk blir vansinniga och slår ihjäl varandra redan utan det här liksom.
Precis, och då kan man ju tänka sig, har de stängt av den nu? För då ska liksom tredje världskriget bryta ut när den här stängs av. Avancerad sån här mind control via vanliga läkemedel och vaccin. Den känns ju också som...
Det är en klassiker.
Ja.
Jag misstänker att personen vi pratar om inte vaccinerade sig mot covid-19 till exempel.
Nej, nej, nej.
Nej.
Nej, nej, nej. Man kan ju få 5G. Ja.
Ja, men alltså, är det någonting som dagens människor skulle behövt, så är det väl schysst 5G-täckning direkt in i armen liksom.
Jag menar det, jag är besviken att jag inte fick.
Ja, lite så faktiskt. Ja, ja.
Regeringen styr oss via media, så här wag the dog. Media ljuger för att de har en agenda, som det hänger ihop då. Och då där blir det lite så här antisemitism-spåret också, som jag tycker är trist att prata om.
Ja, ja men verkligen. Men jag jobbade för TV4 en gång, och då var jag... Jag tillhörde judemaffian då, för att familjen Bonnier ägde TV4 på den tiden. Och då tillhörde jag judemaffian, tyckte en lyssnare som inte tyckte om att jag på ett rationellt sätt förklarade varför global uppvärmning var en grej liksom. Så att ja, men det är det där antisemitiska som kom in ju. Sen finns det ju absolut publikationer som inte talar sanning. Det räcker att man ser på propaganda från krigförande länder, till exempel. Nu när vi pratar så är ju Ryssland väldigt bra på att framhäva sina vinster i kriget mot Ukraina, till exempel. Så att, men att det ska vara någon allmängiltig sanning är ju inte liksom, det finns ju inte i närheten av någon sanning. Och nu är det ju, nu, jag menar, vi skrattar ju lite åt vissa av de här teorierna, men det ligger ju ett väldigt stort allvar bakom det här, och det påverkar ju väldigt många människor, både de som tror på det och de som så att säga blir utsatt för de som tror på dem, i sig så ju. Så att det är ju inte att vi skrattar åt de som är drabbade, och du är själv drabbad av det här, utan det är ju att teorierna låter ju ganska vansinniga när man pratar om dem som du och jag gör.
Ja, och sen är det ju alltså att ägna sig åt lite emotionell dissociation när man pratar om det här, det är ju ett sätt att klara av och prata om det också. Jag måste skratta åt det, för annars så går det liksom inte att prata om. Men vi har några kvar. Roswell såklart.
Ja, men också Roswell-incidenten med kraschade UFO:n och obduktion av en utomjording också.
Ja, ja, 100%. Area 51.
Ja, klassiker.
Ja, att internet har ett eget medvetande. Alltså att det är en varelse.
Okej.
Okay. Mm. Hela David Icke, det är ju någon slags husgud. QAnon, hela, ja men Big Pharma, men det har vi ju... Ja, precis. Förutom att det är mind control så skapas ju alla sjukdomar. För att läkemedelsföretagen ska tjäna pengar. Så de skapar sjukdomar och botar dem. Chippy-vaccin har vi redan pratat om också. Sen var han också ganska övertygad om att han var en gud i en människas kropp. Så han var på nytt född, en inkarnation av en gud.
Mm. Så att någon form av... Ja, men det heter ju gudakomplex, men jag ville söka efter något annat ord. Alltså, ja, men han var ju över alla andra så att säga. Mm. Och det är ju också något som jag har, när man läser om konspirationsteorier, det är ganska vanligt att de som tror på teorierna känner sig, ja men det är de som är de lärda och upphöjda liksom, och vi andra idioter som inte tror på det, trots att man då kan med ganska enkla medel bevisa till exempel att jorden inte är platt utan rund.
Mm. Men de är också helt... immuna mot alla former av förklaringar. För då är man ju bara liksom blåst själv. Om man försöker bevisa att jorden inte är ihålig, då är det bara för att någon har... Ja. Alla de bevisen är ju fingerade. De använder ju vilka medel som helst för att stärka sin teori.
Verkligen, verkligen. Hade du fler på listan där?
Men det var nog... Alltså det finns ju hela... Monsanto, aspartam...
Vi kan ju säga det också, att det finns ju teorier och idébilder som vi inte kan ta upp, för att det skulle göra att det går kanske antingen att identifiera dig eller i alla fall ana. Men alltså hur levde du med det här? Alltså hur klarar man att leva i en, för det blir ju en slags föreställningsvärld tänker jag, om man inte själv är 100% inne på det.
Alltså, han hade ju en vilja att starta någon form av sekt där han och jag skulle vara liksom lite upphöjda från alla andra, och liksom sprida våra läror. Så samtidigt som han bröt ner mig väldigt mycket så lyfte han upp mig väldigt mycket. Och det har jag också sett i en massa... Alltså det är också lite typiskt för såna här sektledarpersoner att de har knyter någon till sig som de både bryter ner och som de lyfter upp. Jag fick bara gradvis glömma att jag hade egna tankar och en egen vilja. Och det fanns inget annat sätt för mig att överleva på än att släppa allt det som var jag. Och mina drömmar och mina idéer om vad jag ville göra fick bara stå tillbaka. Så fick jag liksom bli någon slags drömperson som... Ja, men jag fick försöka så här, hitta... Det låter konstigt, men jag fick försöka hitta det som var härligt i det här. För att det var ju... Om man är liksom en upplyft prinsessa så finns det ju saker i det som kan vara härliga också, även om det är helt fruktansvärt. Och jag blev väldigt bra på att vara den här personen. Och jag kan ju så här i efterhand se att jag gjorde och sa saker till mina vänner och till andra personer som jag aldrig skulle säga eller göra idag. Jag kan inte säga att jag ångrar mig eftersom jag var så väldigt påverkad av honom då. Men jag skulle ju önska att det aldrig hade hänt.
På ett sätt var det inte din egen vilja som kom fram till dina vänner och så heller då? Alltså, är det så jag ska tolka dig?
Ja, alltså jag var så väldigt... Det var så mycket gaslighting och så mycket påverkan från honom helt enkelt. Att jag blev en annan, som en annan person. Och sen så kunde jag ju känna och liksom se mig själv inifrån och tänka att det här, vad händer nu? Det här är så konstigt liksom. Men det kan man inte gå runt och tänka, utan man måste kliva ur sig själv för att klara av att leva med det här.
Men vad, jag tänker, ni hade ju en relation i någon form. Alltså, du säger själv att du tvekar om vad man ska kalla det, men hur lyckades du ta dig ur det här? Vad var det som hände när du bestämde dig för att du måste liksom ur det här?
Nej, men det hände lite grejer som utanför vår relation som gjorde mig väldigt rädd. Och rädd på sätt som jag liksom inte... Jag förstod inte det själv. Varför är jag så rädd? Varför är jag så rädd hela tiden? Så att jag trodde att jag hade någon form av psykos. Eller att liksom det var något fel på mig. Att jag hade blivit psykiskt sjuk. För att jag reagerade på ett sätt som jag tyckte var konstigt. Jag fattade liksom inte varför jag plötsligt var så rädd för allting hela tiden. Så jag ringde en psykjour och pratade med dem. Och när vi hade pratat ett tag så sa de att de tyckte att jag skulle ringa till en kvinnojour istället. För att de tyckte inte att det lät som att jag ringde till rätt ställe. Så då ringde jag och jag förstod inte riktigt varför. Men då sa de att men där kan du kan få hjälp där. Så ringde jag till dem och berättade. Och någonstans mot slutet av det samtalet så sa de: vi vill att du tar barnen och springer. Så då tog jag barnen och sprang.
De bedömde att han utgjorde ett sånt på ett stort hot mot dig och dina barn helt enkelt.
Mm. Och det har varit en lång resa därifrån.
Så alltså din situation idag, kan du säga någonting om den jämfört med hur det var då?
Jag har en väldigt stor sorg. Det känns som att jag har dels förlorat många viktiga år i mitt liv där jag hade velat bygga mig själv som egen person, fri från den sortens påverkan. Sen är jag ju också väldigt stolt över vad jag har överlevt och hur det har gjort mig till en källkritisk och kompetent person. Men jag aktar mig, alltså jag blev väldigt triggad av allting som kan komma i närheten av en konspirationsteori. Om folk börjar prata om det, då blir jag Ja, men jag kan bli lite arg nästan. Så här, men skärp er. Sluta nu. För att jag kan inte ha det omkring mig. Och jag har fått göra ett väldigt aktivt val att tro på samhället. Och tro på riksmedia och tro på våra samhällsinstitutioner. Och jag vill verkligen vara en del av samhället. Kanske liksom in absurdum ibland. För att jag måste... Jag var tvungen att gå till helt andra hållet för att hitta någon slags stabilitet igen. Men jag kan sakna vissa av de här sakerna. Det magiska i livet som jag...
Ja, men precis. Ja, men som du sa, att du upphöjdes till prinsessa mer eller mindre där ju. Och det är klart att någonstans kan jag tänka mig att det är ju en dröm man har som liten i alla fall, att få vara upphöjd, att få vara, ja, till synes då älskad och omtyckt, även om det hade en väldigt mörk sida också.
Mm. Och jag är ju fortfarande så här, om jag försöker gå in i en relation och den personen verkar gilla mig för mycket, då drar jag ju direkt. Eller om den säger för storslagna saker till mig, liksom då then I'm out. och det, ja, nej, men det har ju påverkat mig jättemycket. Helt klart. Och jag tror ju i princip inte på någonting av det som han sa till mig idag. Vi pratade ju lite innan också, innan den här intervjun, om det här med konspiration kontra korruption. Att jag är fullt medveten om att det finns korruption. Och sådana saker, det tror jag är mycket mer utspritt än vad vi får veta. Även i Sverige. Men konspiration är en annan sak.
Jag pratade med Linnea Kuling som varit med i Knutby Philadelphia församling tidigare. Och där har det varit... Det blev som en slags avprogrammering när man kommer ut därifrån, när man hoppar av. Det låter ju som att det är något liknande som du fått gå igenom, även om det inte var en så att säga en kristen sektliknande samling du var i. Men det låter ju som att det måste ju ta en enorm tid och enorm energi att våga lita på det som man har blivit matad med att man inte ska lita på, så att säga.
Jo, absolut. Och jag skulle säga att jag har ju fått väldigt fin hjälp från samhället och sådär när jag har behövt. Men jag har ju, det största delen av det här jobbet har ju jag gjort själv. Och jag är väldigt tacksam att jag är en sån person som tänker väldigt kritiskt och som är ganska analytisk och sådär. Så att på något plan så... Jag tappade väldigt mycket av mig själv, men någonstans längst in, som en vän till mig påminner mig om för en massa år sedan, att det är så här, men om du bara har en enda cell i kroppen som du kan typ föreställa dig att den är gjord av guld och den är orörbar och så här, och den, om du jobbar utifrån den cellen, och den tanken har jag haft med mig ganska mycket, att någonstans inne till mig så har det alltid funnits kvar den här lilla kärnan av det som är jag på riktigt, som reagerade även då. Alltså, jag var ju rädd från början i princip. Och det har nog varit en styrka, för att jag aldrig helt tappade mig själv egentligen.
Det är nästan lite tårögd där, men det är ju väldigt, alltså, ja, men det är väldigt fin. Det är en väldigt skrämmande berättelse, men också en väldigt fin berättelse om hur hur lyckades ta dig ur det här, men hur, jag tänker, hur utgör den här personen ett hot även idag? Vågar du säga någonting om det, eller är det...
Jag skulle säga att det gör han. Det är därför som jag är anonymiserad.
Vi har ju tagit de försiktighetsåtgärderna för att du inte ska gå och identifiera. Och som sagt, jag har själv ytterst liten kunskap om vem du är egentligen, så att säga, mer än det vi har pratat om inför intervjun och sådär. Men jag tänker ju också att det finns ju en skillnad där, för att om en myndighet säger att en person utgör ett hot för en, det är ju en sak. Men det är ju din upplevelse som betyder någonting. Det är ju du som vet hur personen har agerat innan. Det är du som vet, ja, men, den här förmågan att så att säga nästlas in i skallen på folk och sådär. Och upplever du ett hot då, så måste man ju ta det på allvar, känner jag. Oavsett om nu vet inte jag vad med besöksförbud och sånt här, men oavsett vad lagen säger, så upplever man ett hot så måste man ju ta det på allvar, tänker jag.
Och sen är det ju så att ett kontaktförbud fungerar ju bara om den som är ålagd förbudet samarbetar kring det. För om man trycker på sin panikknapp som går till polisen hemma, så tar det fortfarande ett visst antal minuter för dem att dyka upp. Och man hinner göra ganska mycket på den tiden. Så kan man väl säga.
Ja, jag tänker, nu har vi ju den här podden som granskar konspirationsteorier och myter. Och de flesta går ju också att avfärda. Jag vet att Sveriges Radio har i alla fall haft något liknande, vill jag minnas. Hur viktigt är det att belysa just de här konspirationsteorierna och myterna, tycker du, som ändå har levt med det så länge?
Jag tycker att det är jätteviktigt. Men inte bara för att på ett personligt plan, att det kan finnas människor som behöver höra igen och igen att det här är inte sant. Alltså personer som jag behöver få ha i bakgrunden att det här är inte sant, inte sant, inte sant. Och sen idag så utsätts vi för så väldigt mycket information hela tiden. Och men med osäkra källor, typ hela internet. Och om man tittar på om det här samhället ska fungera, då måste vi få en så korrekt bild av världen som möjligt, så att vi kan, ja, men, rösta på ett bra sätt och göra val i vardagen på ett bra sätt. Och då behöver vi ha en pålitlig nyhetskälla som också granskar de här sakerna noga ordentligt. För jag tror att om man desinformation är en av de farligaste sakerna just nu för liksom, ja, men, vårt samhälle.
Ja, nej, men jag tänkte precis komma till det, just det här med faran. För det är väldigt lätt att säga att konspirationsteori är bara något man kan skratta åt eller rycka på axlarna åt. Men det räcker ju att titta på valet i USA, där all fakta från rösträkning och liknande visade att det var Joe Biden som hade vunnit valet. Men likförbaskat så blev det ju som det blev med stormningen av Kapitolium och liknande ju. Och så att det finns ju en fara i konspirationsteori, och det finns också en fara i att det är så många som inte litar på det samhälle de lever i. Har du någon tanke om hur man kan komma till rätta med det?
Ja, en massa tankar. Men jag tror att det kan vara bra, och jag vet att skolorna idag lär ut mycket mer källkritik till exempel än vad vi fick lära oss, men jag tror inte att det räcker. Jag tror att vi skulle behöva göra ännu mer och mycket tidigare i livet ge en större förståelse för hur olika informationskanaler fungerar och vad man kan göra för att nå till källan med saker. Men sen är det ju så här att den som tror på en konspirationsteori tror ju kanske då också att det som riksmedia säger är lögner och sådana saker. Så, och där är det ju lite, jag ska inte säga kört, men man måste liksom fånga folk innan de blir konspirationsteoretiker. Nå problemet väldigt tidigt.
Och jag har ju jobbat då, som jag sa, på TV4 i Malmö som reporter där, och jag kan ju säga att det finns ju ingen politisk agenda för vad vi rapporterar eller inte rapporterar, och jag vet att det hjälper inte att säga till de som ändå tror det.
Det är precis vad någon sa.
Ja, eller hur?
Det är vad ni vill att vi ska
Man gjorde faktiskt en undersökning under tiden jag jobbade där. För media anklagades ju för att vara vänstervridna eller högerspöken och så vidare då. Men då kom man fram till att det enda partiet som stack ut var Miljöpartiet. bland journalister i Malmö 2014-15 måste det ha varit. Så att den faran man utsätter sig för genom att lita på etablerade media, det är ju att man blir miljömedveten tydligen då. Det kan ju vara, det känner jag, det kan ju vara hänt. Men visst, det är ju, du sätter ju fingret på något väldigt viktigt där. Jag kan predika detta hur mycket som helst, men det är ju någonting som en mediekonspiration skulle kunna säga likväl då ju.
Precis. Och mitt enda, mitt så här, det finns ju stora och små konspirationsteorier. Och när det gäller de här, om man träffar någon som är inne på de här väldigt stora konspirationsteorierna, då skulle jag bara fly. Alltså om det är på nivån som, då är det bara att, om man har möjlighet, bara, det här är inte en person du behöver i ditt liv. Och när det gäller det lilla så det är bara do not engage. Liksom, det spelar ingen roll vad man försöker kontra med, för att de kan bortförklara vad som helst med att man är en del av konspirationen eller att man är lurad, eller det är liksom ingen idé att argumentera.
Jag fick själv uppleva det. Jag tillbringade en midsommar med två konspirationsteoretiker. Och det är inte så märkligt som det låter, för att min dåvarande flickvän hade två kusiner som var väldigt sådär, tror jag, eller om det var kusinen och frun kanske, det spelar ingen roll. Men och då var det lite jobbigt då, för att vi satt bredvid varandra runt bordet, och jag som är, tycker ganska källkritisk och har tänk om som försöker granska de här, och så hör jag massa saker om vaccinet och om månlandningen och om, ja men verkligen sådär, om Illuminati och allting, alltså jag har nog aldrig känt så starkt för att lämna en midsommarfest och åka hem som då, måste jag säga. Men ja.
Då kan du tänka dig att det här är alla dina midsommarfester och att du måste hålla med. Nej men det är ju besvärligt. Alltså, det är ju socialt svårt.
Men finns det något sätt att nå över mellan de här gränserna då? Alltså, jag tänker mellan de som faktiskt litar på vårt samhälle och de som litar på konspirationsteoretikerna. För som du säger, pratar man med konspirationsteoretiker så kommer ju hen inte att medge att de har fel eller ens kan ha fel. Finns det något sätt att, så att säga, omvända en person?
Jag har funderat på det här. Jag kan inte komma på något riktigt faktiskt. Det beror på vad det är rotat i, tänker jag. Om det är okunskap så går ju det, men det, jag har aldrig lyckats ha en diskussion med någon som tror på sånt här och fått dem att ändra sig.
Och min erfarenhet efter att ha pratat med både konspirationsteoretiker och precis som du då, folk som har blivit så att säga utsatta för konspirationsteoretiker, det är ju att några saker som är gemensamma är ett misstro mot samhället givetvis. Sen är det också en låg utbildningsnivå, det behöver inte vara en låg kunskapsnivå, men en låg utbildningsnivå. Och sen har vi ju sett då också, framförallt i USA, att om man tenderar att rösta lite mer åt höger på den politiska skalan, så har man ju också haft lättare att ta till sig konspirationsteorier då.
Men precis, för det är också sant för den här mannen då som jag levde med, att han hade ju inte ens gymnasiet, tror jag. Jag tror att överlag så är det lättare att falla för de här lättköpta så här populistiska slagorden och liksom ytliga sanningarna, förenklingarna, om man inte genom livet har blivit utmanad i sitt sätt att tänka, som man ju blir. Alltså bara i gymnasiet så blir du ju mer utmanad i ditt sätt att tänka än vad du blir i grundskolan. Och ju högre upp man kommer, desto mer får du pröva ditt eget tänkande mot andras teorier, och det tror jag är. Sen kan man ju hitta det på andra sätt också, beroende på vilka man umgås med, men just om man både har ingen högre utbildning och dessutom kanske inte en så rik, vad ska man säga, inte så rikt umgänge, eller inte, jag tänker att man kan hitta det här utanför formella utbildningar också. Men det handlar om att bli utmanad i sitt sätt att tänka. Och blir man inte det, då övar man inte på det.
Sen tänker jag också att det är lättare att använda sig av en konspirationsteori när sanningen är obekväm. Det är lättare att tro att klimatförändringarna är en bluff. För då kan man utan dåligt samvete köra sin tunga dieselbil. Eller det är lättare att tro att valet är riggat än att sätta sig in i USAs ganska krångliga valsystem. Ja, men jag tror också att det är, ibland känns det som att det är en försvarsmekanism också. Att man väljer den enkla vägen, lite som vi pratar om ju. Ja, men jag tänker så här att det kan ju finnas personer som sitter och lyssnar på det här avsnittet och som känner igen sig i din historia. Vad är ditt råd till personer som är i en kontrollerande relation eller som då är utsatt för massa konspirationsteorier och så här? Vad ska man göra?
Och det är ju jättesvårt. För jag skulle ju vilja att det var så här att den som är förövaren, eller vad man ska säga, att det var den personen som jag kunde få säga till och lägga av. För det är inte, den som blir utsatt har ingen skuld. Där kan man ju börja. Det är aldrig ditt fel att någon annan gör saker mot dig. Och om det handlar om psykopater, så är det så här att de vet precis vad de gör. Och vilka konsekvenser det får. De vet hur de påverkar sin omgivning. Och allt de gör de med flit. Och det är inte synd om dem. Och vi måste inte ta hand om dem. Så. Men jag tror att det första steget är att försöka börja bygga ett nätverk och bryta sin egen isolering. Och det kan handla om att bara berätta en liten sak för någon. Eller ja, men, försöka vidga sitt eget nätverk och försöka liksom få prata med personer som inte är den här partnern så mycket det går. Det kan vara någon på jobbet, eller om inte det går, så skulle jag försöka ringa en kvinnojour eller en jourhavande präst eller ja, men vad som helst. Och försöka hitta någon att prata med som ett första steg. För att ofta så, för att klara av det här, så förminskar man sin situation väldigt mycket och tänker att det här är normalt. Ju mer man gräver i det med hjälp av andra då, som ställer frågor, desto mer kanske man inser att det här är inte... Ja, jag vet inte.
Det är inte normalt?
Nej, och det är framförallt inget man ska behöva stå ut med. För att det är väl vanligt att man liksom intalar sig själv att det här har jag skapat åt mig själv och det här är vad jag är värd och det här är... Men som sagt, att vidga sina egna cirklar så mycket det går. Ja, alltså att lämna är ju det svåraste, men det är enda sättet. Det finns, alltså, det går inte att förändra de här personerna. Det går bara att lämna.
Det här med att kontakta exempelvis en kvinnojour, det kan ju finnas de där ute som tänker att det gör man ju bara om man är slagen eller om någon är, ja, men, våldför sig sexuellt på en eller någonting. Men man får ju tänka på att den här ständiga matandet med konspirationsteori och annat, det är ju en form av psykisk misshandel som mycket väl kan liksom var passande för att söka en kvinnojour. Och det går ju ibland i alla fall hand i hand med även fysisk misshandel. Så att det är ju ett jättebra råd att försöka ta hjälp.
Ja, och alltså någonting som jag tycker är jätteviktigt att komma ihåg och som jag har irriterat mig lite grann på senaste året ungefär, i hur man pratar om våld. Våld i nära relationer och sånt. Men det är alltid en bild på en kvinna som har en blå tira. och det börjar ju aldrig med ett slag. Det är inte så här att, eller ja, det kan väl ha hänt någon gång, men det är ju ett långsiktigt nedbrytande av en persons jag-känsla eller en persons identitet. tills det går att slå personen utan att den anmäler eller utan att det får någon konsekvens. För man är redan så nedbruten. Liksom. För den största delen av våldet är ju inte det fysiska våldet. Utan den största delen, det finns ekonomiskt våld, det finns hot, det finns men isoleringen, tänker jag, är ett verktyg som för att utöva våld som är jätteallvarligt. Man blir beroende av den personen. Och sen så pratas det också för lite om våld i queer-relationer och sånt där. Vart kan man vända sig då? De som jag har pratat med som jobbar på kvinnojourer säger att det heter kvinnojour, men man får ju ringa dit oavsett vilken identitet man har. Om man är utsatt för våld så finns det hjälp att få.
Och i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet också så lägger vi länkar till, ja, från de tips som vi fick av Sofie Karlsson från Nova huset där, var man kan vända sig antingen om man själv utövar, ja, men makt eller psykisk eller fysisk misshandel mot någon, men framför allt om man kan vända sig om man själv är drabbad. Jag vill också tipsa om en av mina favoriter som liten, nämligen björnen Bamse. 2017 så kom det ut ett nummer som handlar just om källkritik. Och det finns att beställa på bamse.se, och det här är ju tänkt då för låg- mellanstadiet framförallt. Och det finns också en lärarhandledning till det. Den heter Bamse och den mörka skogen. Och där man pratar om att vara källkritisk och inte tro på allting som någon säger. Så det är ju bra om man har, även om man har barn i skolåldern och sådär då. Men jag tänker, Emma, är det någonting du vill lägga till innan vi avslutar?
Jo, den är rund.
Jag tycker det är ett bra slutord på något sätt ändå.
Jag kan skicka vidare det här som min fina vän sa om den här enda lilla cellen, att när det känns som svårast och när det känns som att det inte går att ta sig ur, så kan man försöka tänka på att rädda en av sina celler i kroppen bara och sen jobba sig därifrån. Att det, även det lilla man gör för att förbättra sin situation eller ta sig ur, det räknas. Varenda litet steg räknas. Och ja, bara börja någonstans är ett jättestort steg.
Då ska vi säga också att Emma är ett fingerat namn, och vi har valt att förvränga rösten då på inspelningen här också för att det inte ska gå att identifiera dig. Men tusen tack för att du ville vara med i Tänk om och för att du delade med dig av din historia. Jag hoppas i alla fall att det finns riktigt många där ute som kan känna att det här talar till dem och kanske också hjälpa dem att komma ur en motsvarande situation. Så stort tack verkligen.
Tack för att jag fick berätta.
Ja, stort tack till Emma för det här samtalet om konspirationsteorier och att leva mitt ibland dem. Och vi påminner återigen om att Emma egentligen heter något helt annat och att de bilder som används för att marknadsföra avsnittet alltså är skapade av en AI-robot och inte föreställer Emma själv. Har ni samma problem som Emma? Lever du i en relation som är destruktiv eller begränsar din frihet? Tveka inte att kontakta en kvinnojour eller liknande. De kan hjälpa dig, vilket Emmas historia är ett bevis på. Vi lägger några länkar till ställen dit man kan vända sig i avsnittsbeskrivningen. Emma hälsar också att om någon är i samma situation och har frågor så kan hon förhoppningsvis besvara dessa. Men i och med att hon lever med skyddad identitet får ni mejla till podden och jag i min tur vidarebefordrar det till Emma. Skriv frågor till Emma eller liknande som rubrik på inlägget så vet jag vad det gäller. Det finns en möjlighet att detta kan komma att bli ett uppföljande avsnitt, och om det blir så kommer ni som ställt frågor att kontaktas innan publicering så att ni själva får ta ställning till om ni vill att era frågor läses upp. Och självklart anonymiserar vi alla frågor oavsett. Adressen till oss är tankompodcast@hotmail.com. Alltså tankom utan prickarna över ät, podcast i ett ord, @hotmail.com. Du kan också kontakta oss via Facebook på facebook.com/tankom.se. Där hittar du också uppdateringar om kommande avsnitt och mycket mer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Tänk om, en podcast av Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till alla som under hela den här långa tiden frågat om och uppmuntrat till nya avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.